Vi ska öppna våra biblar eller våra mobiblar. Om vi har bibeln i mobilen så kan vi öppna den också. Och så ska vi läsa därifrån andra Timoteusbrevet, det fjärde kapitlet och den sjunde versen och den åttonde versen. Och andra Timoteusbrevet är ju Paulus som skriver liksom personligt till sin andlige son, till sin unge medarbetare, genom råd, genom uppmaningar och så vidare. Väldigt, väldigt personligt och nära brev. Jag tar bort den där, jag ser ju inte er. Så där nu så. Nu. Det blev bättre, va? Nej, ingen tyckte det. Jag tyckte det. Så här skriver Paulus. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge mig på den dagen. Och inte bara mig, utan alla som älskar hans återkomst. Jag har fullbordat loppet, skriver han. Bilden av tron och av livet som ett lopp, eller som en vandring, som en resa, den återkommer gång på gång i Bibeln. Det är som att leva det är att resa, och att resa det är att leva. Det behöver inte betyda att man lägger långa sträckor rent geografiskt. Men tron är en vandring, det är en rörelse. Man är på väg någonstans. Det finns ett start, det finns en resa och det finns ett mål för vår tro. För en del så kan livsresan vara något som tar en långt, långt bort till andra länder. Jag läste på Facebook en statusuppdatering av vår missionär Sven Göransson, som skrev att det var 55 år sedan han lämnade Sverige med känslan Sverige kommer inte bli mitt hem mer. Och så har han varit i Papua Nya Guinea, Kazakstan, Australien, överallt och tjänat Herren. Så kan en livsresa se ut. Men oavsett om vi tar oss över hela världen eller lever våra liv i Hässleholm från dag ett till den sista dagen, så har vi alla en resa att göra. Trons resa. Och trons resa börjar med orden ifrån Jesus, där Jesus säger: kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Där börjar trons resa med en respons på Jesu kallelse. Vi kommer till honom därför att han bjuder in oss att komma. Ni har inte utvalt mig, säger Jesus, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut i världen och bära frukt, frukt som blir bestående. Så trons resa i sin början, i sin linda, i sitt väsen är alltid en riktning att komma till Jesus. Kom till mig. Alla ni som arbetar och är betyngda, så ska jag skänka er vila. Det är vad Jesus säger. Vi kommer till honom, vi tar emot honom. Han blir vår Herre, han blir vår frälsare. Och vi ger vårt gensvar genom tro och dop. Bibeln säger: gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst. Men den som inte tror ska bli fördömd. Så starten på trons resa är Jesu kallelse och vår respons i tro och tillit, som tar sig uttryck i att jag låter döpa mig. Jag sänks ner i dopets vatten som en bild, men också som en andlig verklighet. Att jag sänks ner i Jesus Kristus, i allt han har gjort för mig. Till och med säger Bibeln, så identifierar oss med Kristi död. Och när vi reses upp ifrån vattnet så vandrar vi i Kristi liv. Och så säger Bibeln, så ska ni se på er själva. Ni är döda för synden, men ni lever för Jesus Kristus. Nästa söndag så kommer vi ha dopförrättning här i vår kyrka. Och är det så att du har tro på Jesus men ännu inte har bestämt dig för att döpa dig, så gör det, för det är det Bibeln vittnar om. Det är liksom startskottet i det kristna livet. Så vi kommer till Jesus. Men det stannar inte där, därför att det var ju en resa, utan vi följer honom. Kom och följ mig. Och i den efterföljelsen, när vi följer honom, så gör Jesus någonting med oss. Vi blir människofiskare. Det liksom ligger ett DNA i den kristna tron, och det är att vara med och ge vidare det som jag själv har fått. Den tro som jag själv har. Om jag följer Jesus, var hamnar jag då? Jo, vi kommer till himlen, för det är ju slutmålet för vår tro. Men innan dess, är den kristna tron bara ett start och ett mål? Ja, ibland lever vi som om det vore det. Nu har jag tagit emot Jesus, nu har jag mitt på det torra. Ja, ska det inte ta slut snart? Kommer han inte snart? Ibland kan vi leva våra liv så. Men det är inte så som Gud har tänkt. Det är inte så som Jesus har tänkt. För om vi följer honom så kommer vi alltid hamna dit han går. Och möta dem som han har tänkt att vi ska möta. Jag var i Stockholm några dagar tillsammans med John och Margareta Pitik, våra serbiemissionärer, på en Europakonferens. Och då blev vi påminna av en broder från Nya Zeeland av alla ställen. Han var där och predikade. Så sa han så här: Bibeln är inte bara en bok om Gud rent allmänt, utan det är en bok om Gud och hans mission. Gud och hans rörelse, Gud och hans intention, Gud och hans vilja, nämligen han skapar, och när det som han har skapat går förlorat så har han en plan att rädda detta genom att sända sin son. Och när sonen kommer så räddar han världen genom att ge sitt liv och sänder ut dem som tror på honom att vara budbärare över hela världen med detta evangelium. Det är själva liksom storyn här i Guds ord. Så vad kommer vi då när vi följer Jesus? Ja, men låt oss lyssna på några saker som Jesus säger. Han säger så här: det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Markus 2:17. På samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver någon omvändelse. Lukas 15:7. Och så Bibelns mest kända vers: så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Det som ännu inte känner Jesus, syndare, de som har gått vilse, de som är på väg att gå förlorade, de sjuka, de som ingen räknar med, det är dit Jesus i alla tider, i alla länder, i alla sammanhang är på väg. Och det var där han fann mig. Det var där han fann dig. Bland de förlorade, bland de som behövde läkedom, bland de som behövde kärlek, bland de som behövde hopp, bland de som behövde tro, där fann han dig och mig. Låt oss aldrig glömma det. Vi är funna av honom, av hans nåd. Och det liksom läggs in som ett DNA i vårt liv. Precis som Petrus och Johannes säger i Apostlagärningarna 4:20. Vi kan inte vara tysta med det vi har sett och hört. Vi måste berätta om detta. Det har förvandlat våra liv. Jesus har förvandlat vårt liv. Och det vill vi föra vidare. Det är den kristna trons DNA. Det är det som sker längs resan. För om det bara hade hamnat om målet, om inte resan hade betytt något, Då kan vi döpa på ett annat sätt. Men då kan vi hålla kvar tills det slutar bubbla. Eller hur? Så kommer man till himlen. Men det är inte så det är tänkt. Jag skojar nu, förstår ni va? Jo, det var någon som var med på det. Det är inte så det är tänkt. Att vi en gång bara ska ta emot och sen vänta in. Utan vi är kallade att följa honom för den här världens skull. För att människor överallt, i alla länder, i alla tider, bland alla folk ska få lära känna Jesus. Så är det inte typiskt Gud och så fantastiskt. Jag blev så tagen. Tänk att man kan bli när man läser Facebook. Men jag läser Sven Göranssons vittnesbörd där. Hur Gud tar en kille från Matteröd och skickar ut till Papua Nya Guinea. Hade han ingen annan som inte behövt åka så långt? Ja, men Gud är Gud, eller hur? Eller hur? Gud gör som han tänker. Gud har andra planer än våra planer och våra idéer. För Paulus så var trons resa, han skriver här till Timoteus, det var hans livs innehåll. Och han var så fokuserad på detta. Och han skriver till ledarna i församlingen Efesos, när han möter dem för sista gången, då säger han till dem så här: jag anser inte att mitt liv vara värt något för mig själv, bara jag får fullborda mitt lopp och den uppgift jag fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåds evangelium. Trons resa. Allt börjar med Gud. Det finns en pastor och en författare i Amerika som heter Rick Warren. Han skrev en bok som heter The Purpose Driven Life, som är översatt till svenska och heter Leva med mål och mening. Och han skriver i början av den här boken: det handlar inte om dig. Det är hans statement. Och liksom när man läser den så rycker man till. Nej, det handlar om Gud. Ska vi förstå och på djupet smittas av den inställning som Paulus ger uttryck för här, så behöver vi ha klart för oss att vi, människan, inte är i centrum av tillvaron och skapelsen. Solen snurrar inte omkring dig och mig. Det är Gud som är i centrum. Det är han som är skaparen. Det är i honom och genom honom och till honom som allting existerar och finns. Vi lever i honom, vi rör oss i honom, vi är till i honom. Därför så är trons resa inte att vi ska uppnå våra tankar, våra planer och våra vägar. Utan det är att hans tankar, hans planer, hans vägar kommer att gå i uppfyllelse. I efterföljelsen av Jesus. Och det är faktiskt det handlar om. Det är inte tvärtom. Jag brukar säga det ibland. Det är inte så att Jesus följer mig på alla mina vägar. Kom nu Jesus, så går vi. Ska vi se vad jag ska göra idag som du ska hjälpa mig med, Jesus. Så att det blir som jag har tänkt här. Och blir det inte som jag har tänkt här, då Jesus, är det inte så mycket att ha. Det är inte så det fungerar. Utan det är tvärtom det fungerar. Det är att jag säger: Jesus, idag, hjälp mig att förstå vart du leder mig. Till vilka du leder mig. Vad du vill att jag ska göra. Vad du vill att jag ska säga. Hjälp mig att följa dig. Det är en enorm skillnad på det. Men ibland har vi gjort Jesus typ till en liten hund som vi är ute och går med. Kom nu Jesus. Nej, men Jesus, kom nu. Ja. I efterföljelsen, när vi följer honom, då märker vi att vi blir fria att vara oss själva. För det är märkligt och det är i många stycken motsatsfullt att när vi ger upp vårt liv för hans skull, det är då vi finner vårt liv. När vi ger upp och säger: Jesus, jag lägger ner. Jag är inte herre. Jag kan inte frälsa mig själv. Du är min herre. Du är min frälsare. Jag lägger ner. Jag mister. Det är då vi finner. Det är då vi hittar det. Så länge vi lever vårt liv med oss själva i centrum, är det något i oss som går förlorat. För människans stora problem, det är vår inkrökta själviskhet. Ni vet, me, myself and I. När allt snurrar omkring det så går vi fel. Bibeln säger att innan vi kom till tro så drogs vi oemotståndligt till de stumma avgudarna. Vi följde härskaren över luftens välde. Vi var förblindade av den här världens Gud. Utan Gud och tron på honom står människan inte neutral. Ibland kan man tro det. Nej, det är ju... Vi har liksom tagit bort både Gud och djävulen och himlavärlden och alltihopa. Vi står neutrala. Så är det inte. Bibeln säger att det är något annat. Andra makter drar oss bort. Inte bara från Gud och varandra, utan också från oss själva. Därför blir ett samhälle utan Gud aldrig mer mänskligt. Det blir alltid mindre mänskligt. Därför att utan Gud blir vi mindre än det vi var skapade till att bli. Friheten finns när vi lägger ner våra liv. Och ska vi följa Jesus på trons resa, då behöver vi göra det just. Jesus, jag lägger ner och jag följer dig. Vågar vi tro på riktigt att Gud är god? För är inte det roten till att vi inte vill eller vågar ge upp vårt eget? Att vi kanske inte på djupet i vårt hjärta tror att Gud är god och vill oss väl. Vi måste ordna till lite själva. Tänk om Gud skulle glömma bort mig. Men han gör inte det. Gud glömmer aldrig bort dig. Aldrig någonsin. Så länge vi inte tror att det är han som är i centrum och kallar oss att följa, att lämna vårt eget för vårt eget bästa, så kommer vi fortsätta längs vår egen återvändsgränd och vi kommer inte fram. Och Jesus, han är så otroligt utmanande så att det blir jobbigt ibland. Men han gör det av kärlek, för han vet vad det är som brottas om människans uppmärksamhet. Han säger så här: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull ska vinna det. För vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men förlorar sin själ? Eller vad kan en människa ge till lösen för sin själ? Och därför så är trons resa alltid en resa i tillit till Gud. Jag litar Gud på att du är god. Och kanske är det därför det står gång på gång i Bibeln, inte minst i Gamla testamentets lovsånger: tacka Gud för han är god, hans nåd varar i evighet. Det kommer gång på gång som en påminnelse, och vi behöver påminna oss det in i våra liv. Gud är så god. Han är bara god, och jag kan i full tillit lägga mitt liv i hans hand. Därför att han älskar mig. på ett sätt som ingen annan. Och den kärleken bevisade Jesus när han dog för dig, medan vi ännu var syndare, står det i Romarbrevet. Då gav Jesus sitt liv för dig. Och där synden var stor, vad gjorde nåden? Den flödade ännu mer, eller hur? Därför behöver vi aldrig mer vara rädda när vi följer Jesus. Men här har vi en utmaning, här har vi en vandring, här har vi en överlåtelse som i alla fall i mitt liv är daglig. Och kanske ibland till och med stundlig. Jag vill säga, Jesus, hjälp mig att ha blicken fäst på dig och lita på att vad som än händer så är du god, bara god. Trons resa kommer alltid utmana oss att inse att det är Gud som är början. Han är på tronen, att Jesus är vår Herre och att anden är given för att hjälpa oss att utföra vårt uppdrag, att vandra i Jesu efterföljd. Allt börjar med Gud, fortsätter med Gud och avslutas hos Gud. Trons resa avslutas hos Gud. Han är vårt mål. Så här beskriver Johannes en syn han ser när han ser inför tronen i Uppenbarelseboken kapitel 7. Vers 9. Därefter såg jag, Uppenbarelseboken 7 och 9, och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk, de stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer. Och de ropade med stark röst, frälsningen tillhör vår Gud som sitter på tronen och lammet. Och alla änglarna stod runt tronen och de äldste de fyra varelserna. Och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och sa, amen, lovsången, härligheten, visheten, tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evighetens evighet, amen. En av de äldste frågade mig, dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de och varifrån kommer de? Jag svarade, min herre, du vet det. Då sa han till mig, det är de som kommer ur den stora nöden. De har tvättat sina kläder, gjort dem vita i lammets blod. Därför står de inför Guds tron och tjänar honom dag och natt i hans tempel. Han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem. De ska aldrig mer hungra, aldrig mer törsta och varken solen eller någon annan hetta ska drabba dem. För lammet mitt på tronen ska vara deras herde. Han ska leda dem till livets vattenkällor och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Trons resa avslutas hemma hos Gud. Varifrån kommer dessa? Vilka är de? Frågade ängeln Johannes som, snyggt tycker jag, sköt över frågan tillbaka. Ja, herre, du vet det. Jag backar lite här nu. Och så får han förklaringen att det är de som kommer ur det stora lidandet eller den stora nöden. Trons resa är inte en bekvämlig sällskapsresa i fina kupéer med helpension. Det är en resa som på ett eller annat sätt märker oss. I himlen är det inga mer tårar. Inga mer sorger. Inga mer strider. Inga fler sjukdomar. Inga prövningar. Men under resan här så möter vi alla svårigheter. Inre och yttre motstånd möter alla som vandrar trons väg. Men vi är ju inte ensamma. Vi irrar ju inte omkring. Utan vi följer ju honom. Jesus som säger, jag är världens ljus. Jag vet varifrån jag kommer. Jag vet vart jag är på väg. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan se livets ljus. Så även om det går genom knöliga vägar, trånga passager, ja till och med om jag än vandrar i dödsskuggans dal, så fruktar jag inget ont. Varför då? Du är med mig. Du är med mig. Dessutom är vi i en kyrka, en församling. Vi är gåvor till varandra. Att hjälpa, att stötta, att uppmuntra varandra. Att inte ge upp. Kom igen nu. Jag är med dig. Jag ber för dig. Jag tänker på dig. Jag bryr mig om dig. Det är vi alla kallar det. Att ge till varandra. Men ibland kan jag bli förvånad över att vi blir förvånade över att resan blev så svår. Jesus säger det. I världen får ni lida, men var inte rädda. Jag har övervunnit världen. Det är en kamp att kämpa, som Paulus sa till Timoteus, men det är en god kamp. Jag har kämpat den goda kampen. Att kämpa den goda kampen. Men en dag är vi framme. En dag är vi i den skara som står inför tronen. Klädda inte i vår egen duktighet. Utan det var ett lamm som dog på ett kors. Hans namn är Jesus. Och hans blod, det utgöts till förlåtelse för dina och mina synder. Det täcker allt. Det täcker allt. Det är på grund av den försoningen som vi en dag står där. Det enda jag vet, som vi sjunger i en gammal väckelsesång, det är att nåden räcker. Att Kristi blod, min skuld, min synd nu täcker. Det enda jag har att lita till en gång, det är Guds nåd. Det är hans gränslösa nåd. Du vet, den dagen vi är framme, wow. Vilken jubelsång. Vilken lovsång. Det står att det ska dåna som bruset av höga vatten. Vi är framme. Vi har nått vårt mål. Och han går där. Det står att han ska torka tårarna. För jag tror det kommer vara mycket glädjetårar. Men Jesus, han går där och han torkar tårar. Så han är nog både snabb och långsam på något sätt. För vi kommer att tänka att när han har torkat våra tårar, då har han stått åt oss hur länge som helst. Men han är ändå, ni vet. Hur går det till? Ingen aning. Men dina tårar, min vän, ska han torka. Vi är framme snart. Halleluja. Gud har kallat dig att börja med Jesus i tro och dop, att följa honom till de människor som han älskar och att avsluta resan hemma hos honom. Om du inte har startat, så är det dags att göra det. Det är dags att ta emot honom. Om du är mitt under din resa, många är det, vi vet i och för sig inte, vi kan veta hur långt vi har gått, men vi vet inte hur långt vi har kvar. Fullfölj din tjänst, även om det är tufft. Fullfölj det. Gör klart. Fullborda loppet. Och om du närmar dig slutet, se då till att du går hela vägen. Hela vägen. Ända in i kaklet. Hela vägen. Det finns hopp. Det finns tro. Och det finns en kärlek som aldrig ger upp. Och jag tänker att i en sån här höstupptakt så behöver vi, inte bara en höstupptakt, men nu är vi här. Nu är vi här. Den här gudstjänsten är en gudstjänst att kalibrera sitt liv gentemot Jesus. När jag växte upp i Kalmar så hade man kyrkan på tredje våningen. Övre salen. Av olika anledningar, ska vi inte ta här nu. Så fick man ju gå upp där ibland. Och jag vet någon gång då mötte jag en dyrbar broder. Jag var 12-13 år kanske, jag vet. Var i kyrkan. Och så mötte jag honom, Helmer Nyberg. En av de mest högljudda evangelister och predikanter jag har träffat i mitt liv. Och så mötte jag honom i trappan. Och han tog tag i mig och så tittade han på mig och så sa han: hur har du det med Jesus? Man, jo, tack bra. Och så sprang man vidare. Men det märkliga är att när jag stod och predikade här så blev jag påmind om den frågan. Jag kanske skulle våga ställa det lite mer till varandra. Hur har du det med Jesus? Hur har du det med honom? Hur är ditt liv kalibrerat? Vi ber för varandra. Vi bryr oss om varandras andliga liv. Vi kan ha så många bra målsättningar i livet. Jag har en målsättning. Jag ska försöka springa en mil under en timme. Jag har inte nått dit, jag lovar. Men jag försöker. Det är en bra målsättning. Men ibland är det som att i det andliga livet så är det liksom, ja, det går och kommer som du vill. Men hur har du det med Jesus? Kanske en av de viktigaste frågorna vi kan ställa oss själva och också varandra i ett kärleksfullt sätt. Tänk att vi får vara involverade och engagerade i Guds stora mission. Om Gud är missionens herre, om det är så centralt för honom att människor ska vinnas för evigheten. Och så säger han till dig och mig: jag vill att du är mitt vittne. Alltså skapligt förtroende. Eller hur? Vilket förtroende Gud ger dig och mig. Ska mitt liv vittna om dig? Ja, det är det jag har tänkt. Ja, men hur ska det gå? Den helige ande ska komma över dig. Och du ska få kraft att bli vittne. Inte bara här i Hässleholm. Utan i hela Skåne. Hela Sverige. Europa. Ut i den här världen. Du ska få kraft. Därför att den helige ande kommer över dig. Hässleholm behöver ju Guds kärlek mer än någonsin. Eller hur? Det är mycket Hässleholm behöver. Men mer av allt behöver Hässleholm Guds kärlek. Skåne behöver Guds kärlek mer än någonsin. Sverige behöver Guds kärlek mer än någonsin. Europa behöver Guds kärlek mer än någonsin. När man möter de här bröderna och systrarna från Ukraina som berättar hur de tjänar Gud i sitt land, då känner man bara: oh, gode Gud. Man får sån respekt. När vi hörde biskopen från Belarus berätta om läget där, då känner man bara: Jesus. Tänk att vi kan vara med och på olika sätt stödja i förbön, men också av det otroligt materiellt goda som vi har i våra länder. Det är många, många stora städer i Europa. Riktigt stora städer. Som har otroligt få pånyttfödda kristna. Som skulle tycka så här: oh, är ni en församling på flera hundra medlemmar? Wow, det är stort. Och vi kan tycka, vi är inte så många. Men ibland när man hör pastorer från Bryssel, från Amsterdam, från Berlin. Det är inga små ställen, eller hur? Ifrån Wien. Ja, jag pastor en församling i Wien. Vi är den största församlingen här i staden. Vi är 250 personer. Då känner man, wow. Det finns att göra, hörni. Tänk om Gud kallar dig till ett äventyr i mission. Precis som han kallade Sven Göransson för 55 år sedan. Då vill vi som församling stå bakom dig. I förbön, i ekonomi och sända ut dig. Att tjäna Jesus. Halleluja Jesus. För vem som helst kan bli frälst. Det är ett bra rim faktiskt. Vem som helst kan bli frälst. När du läser om skjutningarna, läser om drogtrafik, om gängen och sånt, och kanske bara tycker som jag, kär Gud, hur ska det gå? Tänk att alla de här, det är oftast killar, unga män, vem som helst kan bli frälst. Men hur ska man komma till tro om ingen har berättat evangelium? I höst så vill jag vill verkligen av hela mitt hjärta uppmana dig att ta vara på de tillfällen som vi samlas som församling. Till bön. Thomas påminner oss om bönen på torsdag. Just nu på torsdag är det inte bön. För nu på torsdag ska vi ha höstens första församlingsbibelskola. Då vi möts klockan 19.00 nere i vår församlingsvåning. Och så kommer vi undervisa om Bibelns syn på ledarskap. Hur leds en församling? Det är ju ett litet nätt ämne. Men några principer ska vi försöka ta fram därifrån. Så en torsdag i månaden, och det står också i programbladet på sidan där det står event. Så kommer vi ha församlingsbibelskola i olika ämnen. Häng gärna med på det. Det är lite med att gräva djupare i skrifterna. Men var med på de tillfällena. Nu när det är församlingsbibelskola, när det är bön, när det är gudstjänst. I husgrupper. Involvera dig i olika saker i församlingen och se till att du gör skillnad. Nej, men jag har inte fått en kallelse till Papua Nya Guinea. Nej, men du kan vara med här och servera kaffe en gång varannan månad. Och städa toaletterna. Det går bra. Det är också en kallelse att tjäna Jesus i det gemensamma. Eller hur? Så hjälp till att vara med. Häng på. Låt oss göra detta tillsammans. Tänk inte på vad du ska få, utan tänk på vad du kan ge. Jag tror att det bygger en helt annan gemenskap. Det är så lätt att tänka så, eller hur? Jag kommer till kyrkan för att folk ska hälsa på mig, och hälsar ingen på mig går jag ifrån och är besviken. Du kanske skulle komma till kyrkan och få hälsa på 25 personer. Och göra deras dag. Göra deras vecka. Då kanske du kommer vara lyckligare än vad du någonsin har varit. Tänk så enkelt och vända. Stötta varandra. Be för varandra. Förlåt varandra. En del av såren vi får längs resan ger vi varandra internt. Och därför är det så viktigt att vi är rädda om varandra, men också att vi kan förlåta. Både be om förlåtelse och ge förlåtelse. Låt inget hindra dig från att gå trons väg. Stanna inte i bitterhet och besvikelse. Skaka stoftet av dig Om du känner att du är lite dammig. Och så går du vidare. I Jesu namn. Ta ett steg till. I tro. På vad Gud kan göra. Han är med dig. Hela vägen. Går han med dig. Hela vägen. Halleluja. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat min tro. Halleluja. Och eftersom det var så länge sedan jag predikade så har jag hållit på riktigt länge. Åh, vad härligt. Och ni är fantastiska på att lyssna. Vi ska be en bön. Jag vill be för dig. Herre, jag vill signa oss var och en, Herre. På den resa vi går, de saker vi möter, det som är uppförsbackar, det som är motvind, om det handlar om hälsa, om det handlar om relationer, om det handlar om inre ångest eller oro för någonting, besvikelse, trötthet, whatever. Bara utgjut din ande över våra liv just nu. Utgjut din ande. Låt din ande bara blåsa över hela församlingen i Jesu namn. Amen.